Nu tänkte jag faktiskt att ni ska få resa er upp. Och så ska vi göra en 300 år gammal proklamation tillsammans. För jag tänker, det är det här vi ska ägna oss åt idag. Vi ska prata om trosbekännelsen. Och det är ju en proklamation. Så låt oss tala ut den tillsammans. Vi tror på Gud allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre, som blev till som människa genom den helige ande. Föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket. Från de döda på den tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds den allsmäktige faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den helige ande, den heliga universella kyrkan, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen. Ha en fantastisk, varsågod av sitt. Och nu har vi kommit, jag har ju hållit på och pratat och predikat om den här trosbekännelsens olika satser, olika delar. Bland annat så pratade Anders förra veckan om en helig allmänlig kyrka. Och idag är det min tur att tala om, och förresten, har ni inte hört Anders prediken så var den jättebra. Så lyssna på den handlar om enhet, den handlar om kyrkans uppdrag i en söndrad värld. Men idag så har jag blivit ombedd att prata om de heliga samfund, eller de heligas gemenskap. Man kan ju fastna lite grann om man säger de heliga samfund. Ja, men vi som är lite äldre, vi säger ju den heliga samfund. Och då kan man ju sitta och fundera, vilket samfund är det som är heligast då? Är det pingstvännerna eller är det katolikerna eller orientalerna? Vilket samfund vinner helighetstävlingen? Så jag tänker, det är jättebra i den här nya där det står de heligas gemenskap. För det heligas gemenskap, det står ju egentligen av två begrepp. Helighet, gemenskap, samfund, sammanslutning kan man också tala om. Men jag tänker, vi börjar med det heliga. Vi börjar med det som kommer först. Och det är ju en grupp då, som trosbekännelsen säger, som ska vara helig. Varför då? Jo, därför Gud är helig. Och kyrkan, församlingen, Kristi kropp, ska ju avspegla hur Gud är. Och då är det ganska naturligt att det finns ett ganska starkt syfte, en stark pekning mot helighet. Känner du dig helig idag? Ja, det kan vara lite si och så med det. Ibland känner vi oss ju jätteheliga och då har vi drabbats av högmod och så är det tillbaka till fängelse utan att passera gå. Nej, men jag tänker, det finns ju den här med går vi efter våra känslor, så är det svårt. Det är svårt att identifiera sig med egenskapen helig. Men ändå så säger ju de heliga samfund, och där är ju du och jag med. Helig kan betyda att vi är ämnade, att vi avskilda för ett speciellt syfte. Så helhetsbegreppet kan ju vara ganska stort. Men vi vet ju att du och jag, vi rör oss i en helhetsskola genom Jesus Kristus. Vi tar oss från den punkten vi befinner oss och så rör vi oss framåt allt eftersom Guds kärlek blir större i våra liv. Men låt mig bara sen säga, vi började där med om vi, hur blir det om vi speglar oss i bergspredikan? Det är intressant. Ifall du känner att jag är nog lite helig i alla fall. Det kanske var min namnsdag förra söndagen. När alla helgons dag skulle firas. Så räcker det ju ganska långt med att läsa bergspredikan. Jag har bara valt ut ett stycke, Matteus 5, 43 och 48. Det räcker ju bara att läsa bergspredikan så tänker man, det är ett ganska stort glapp mot hur jag är. Mot hur jag skulle kunna vara och hur jag kan bli. Jag läser och jag kommer röra mig mellan lite olika översättningar så jag hoppas att du ursäktar mig. Men det finns ett ordspråk som säger, älska era vänner och hata era fiender. Men jag säger, älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Då visar ni att ni verkligen är barn till det far i himlen. För han låter solen skina på både onda och goda. Och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Vilket underbart, det är så fantastiskt. Ja. Men vad är det för märkvärdigt med att bara älska de som älskar er? Till och med brottslingar gör ju det. Om ni bara hälsar på de som hälsar på er. Vad är det för märkvärdigt med det? Till och med de som inte känner Gud gör ju det. Men ni ska vara fullkomliga liksom er far i himlen är fullkomlig. Ni ska vara fullkomliga liksom er far i himlen är fullkomlig. Det är svårt. Det är svårt alltså. Det är mycket där som rör sig i vårat sinne att ja. Det finns förbättringspotential. Så kan vi uttrycka det i alla fall, eller hur? Men ser vi på vad Bibeln säger? Ser vi på vad Gud säger? Vad Gud vill och har gjort för oss? Så ser vi att den där förbättringspotentialen, den finns. I Romarbrevet 6 och 22. Så skriver Paulus så här. Men nu är ni fria från syndens makt och är Guds slavar. Och hans godhet mot er förvandlar er och leder till evigt liv. Det är jätteintressant det här faktiskt. Dels att vi är fria från syndens makt genom Jesus Kristus. Men också den här liksom helgelseprocessen i Guds slavar. Ja, för att inte glömma bort det. Utan det där är ju väldigt mycket ihop. Men det som också är så intressant, det är Guds godhet som förvandlar. Inte tjat, inte förkastelse, inte späkning eller övertalning. Och har du tänkt på hur lätt vi människor ibland försöker få till en förändring? Om min man bara hade varit på ett annat sätt. Men jag ska minsann ändra på det där. Liksom. Nej. Ska vi ändra på en människa. Så är det godhet och kärlek som gäller. En förmaning. En hård förmaning utan kärlek. Ja, du kan ju få ändra. Ett beteende för en stund. Så kanske personen orkar hålla ihop sig. Och ändra beteendet. Men ska det bli en. Ska det bli någonting som en varaktig förändring i en människas liv så behövs det godhet. Det behövs godhet och behövs kärlek. Och det är så Gud möter oss i vår vandring, i de heligas samfund, i de heligas gemenskap. Så möter han oss med godhet så att vi orkar förändras, att vi orkar ta tag i det som behöver ändras i våra liv. Jag har skrivit så här att vi kan se kyrkan som en uppfostringsanstalt. Där vi alla traskar från synd till ljus. Från ett beteende som vi vill ändra till ett beteende som börjar mer och mer avspegla Jesu hjärta. Hebreerbrevet 12 och 10 skriver väldigt fint. Och nu kommer jag ihåg även att det kan gilla papporna lite grann. Och jag läser från levande Bibeln. Våra papper här på jorden fostrade oss under några korta år. Och då gjorde de så gott de kunde. Men när Gud fostrar oss är det alltid till vårt bästa. För hans fostran leder till att vi blir lika Gud, han som är helig. Jag tycker det är så fint idag på Fars dag. Våra papper här på jorden fostrade oss under några korta år. Och de gjorde så gott de kunde. Så ta det till dig du pappa. Mamma också förresten. Du har gjort så gott du kunde. Det kanske inte var så alltid genom perfekt. Men du gjorde så gott du kunde. Och det räcker väldigt länge. Men Gud som är vår far, han är fullkomlig. Och han gör inte bara så gott han kan, utan han kan på allvar få fram en frukt i vårat liv. Första Johannes 1, 5 och 7 visar det på ett väldigt fint sätt. Det budskap som Gud har gett oss att föra vidare till er är att Gud är ljus och det finns ingen mörker i honom. Om vi säger att vi är hans vänner men fortsätter att leva i ett andligt mörker och synd så ljuger vi. Men om vi lever i Guds ljus så som Kristus gör har vi en underbar gemenskap med varann. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all vår synd. Det finns inget dåligt föräldraskap i Gud. Det finns ingen nyckfullhet i Gud. Det finns bara helighet. Det finns bara kärlek. Det finns bara nåd. Och det är den guden som ansvarar för kyrkans helighet. Världen förväntar sig ju att vi som kyrka ska vara heliga. Det är därför det blir så otroligt rabalder och stora rubriker när det är en kristen ledare eller en kristen som gör bort sig. Jag har sett det här under det sista året här i Sverige. Stora rubriker om äktenskapsbrott, stora rubriker om maktmissbruk. Det kommer ju inte det rubrikerna om det är en vd på ett företag. Nej, världen förväntar sig att de kristna ska vara heliga. Och jag tycker egentligen det är ju så smärtsamt att läsa. Och så smärtsamt att vi som kristna faller. Men samtidigt så är det också någonting. Det finns också någonting tycker jag med Guds fruktan i. Att världen förväntar sig någonting annat. Av de som kallar sig för kristna. Det finns en förväntan på. Att så att säga, vi på något sätt ska följa efter han vi följer. Det heliga samfund. Det var någon som sa, nu är jag ju så gammal så jag har ni där, men jag har försökt att tänka på namnet men jag kommer inte ihåg det. Men det var någon som sa så här, jag uppskattar Jesus Kristus väldigt mycket, men jag har stora problem med hans fanclub. Och jag tycker det är så träffande. Vi som Herrens fanclub, ibland tokar vi verkligen till det. Helighet. Det heligas gemenskap. Nu har vi pratat om helighet. Nu går vi in på det här med sammanslutningen, med gemenskapen. För det är faktiskt så att kristendomen är en vi-religion. Det är vi tillsammans som bildar Kristi kropp. Vi läser inte det i bönen Fader vår, min far. Nej, vi läser vår far. Vår pappa. Det finns någonting kollektivt i vår tro. Vi hör ihop. Och där tycker jag det är så fint med det här ordet och gemenskap eller samfund som på ett väldigt tydligt sätt visar. Och det finns i trosbekännelsen. Det finns som en av våra absoluta minsta gemensamma nämnare. Att vi hör ihop. Oavsett nationalitet, etnicitet, språk. Vi hör ihop oavsett var i tiden vi befinner oss. Så har Jesus byggt sin kyrka. Och vi ska fira en måltid ihop i himlen. när vi firar lammet som blir slaktat. Så det här, de heliga samfund, det är någonting att fundera på. Ett väldigt tydligt exempel tycker jag utav gemenskapen, det är ju när vi firar nattvard. Vi kan läsa det ordet i första Korintierbrevet 10:17. För jag är ju lite barnslig, det får man ju vara. Jag gillar ju bilder. Men jag tänker alltid så där när jag inför en nattvard. Brödet bryts. Nu har vi ju oblater, så bara där, Elisabeth, skulle du kunna fundera lite mer. Men jag tänker mig nattvardsbrödet som det stora brödet som bryts över hela världen. Kristi kropp som bröts. Och så får vi en liten del av det där brödet. Vi får de samma molekyler, samma beståndsdelar av brödet som kommer ner i vår kropp och ger näring, ger gemenskap och ger växt. När vi ber om Herrens välsignelse över den bägare med vin som vi dricker i nattvarden vid Herrens bord, betyder inte detta att alla som dricker den tillsammans delar välsignelsen av Kristi blod. Och när vi bryter brödet för att äta det tillsammans, visar inte detta att vi tillsammans delar välsignelsens i hans kropp. Nattvarden är och har varit och kommer att förbli det mest synliga tecknet på de kristnas enhet och gemenskap. Men då kan man ju tänka sig, men Elisabeth, nu har du pratat om vi ska bli heliga, du pratar om enhet. Men varför är det så otroligt svårt att tycka om de där andra på andra sidan gatan eller på där eller som firar gudstjänst? Varför håller vi på och knuffar och armbågar varann? Om vi ska vara ett folk, varför låter vi Jesu, en av Jesu böner, vara så obesvarat? När han bad för att vi alla skulle bli ett. Varför är det så hemskt svårt att älska och se andra människor som inte tänker som vi, tycker som vi, och se dem som våra bröder och systrar? Visst är det svårt. Det kan ha med massa saker att göra. Men en sak som jag tänker på som ibland kan vara lite hjälpsamt, det är ju så här. Nu kommer du tro att jag ska ha en psykologilektion, och det ska jag inte. Men det finns faktiskt en förklaring som vi som psykologer och sociologer har tagit fram. Att vi människor med våran hjärna, vi har så mycket lättare att ta vara på det som skiljer oss åt. Det som är avvikande, det som är negativt. Det är olika forskare kommer fram till om det är 5 eller 10 gånger lättare att ett negativt ord fastnar än ett positivt. Därför att våran hjärna behöver vara sån. Vi behövde det när vi bodde på savannen. Så behövde vi se att där prasslar gräset lite annorlunda. En avvikelse, och larmrapporten behöver gå igång. Och vi vill ju så hemskt gärna tillhöra en grupp. Det är också någonting som bara finns i våra liv. Vi vill tillhöra en grupp. Vi vill veta att vi får vara med. Och då blir det nästan som att om vi då har den där känsligheten för avvikelser som finns i våra hjärna utan att vi tänker på det, då blir det nästan så att hjärnan tar vara på det som skiljer oss åt, istället för det allt det myckna som enar oss. Och det gäller tyvärr också hur vi ser på våra kristna bröder och syskon. Chris kommer med en hon gick lite före det här. Men just det här liksom att varför tar vi vara? Varför säger vi, ja men de gör ju si och de gör ju så? Varför reagerar vi så hårt på det? Jag tror det har med att göra den här rädslan vi har för avvikelse. Rädslan för det som skiljer oss åt. Rädslan för det som är annorlunda. Det var en gång 6 män som var blinda som bodde i en by. De hade aldrig sett en elefant. Jag vet inte om de kommer en elefant på, men de har ju sett en elefant. Ja. Och då sa de, hur ska vi veta hur en elefant ser ut? Och de var visa män. Så de gick fram. Nu kom bilden för elefanten. De gick fram till elefanten. Och den var jättestor, elefanten. Så de stod inte bredvid varann, utan de stod på olika ställen. Och någon fick tag i örat och viftade med örat och sa, men jag tror så att en elefant, det är som en solfjäder som vi kan fläkta oss med. Nej, sa en annan vis blind man. Han gick fram till benet. Nej, sa han, det är som en stam. En stadig stam som jag kan vila mig emot. Nej, sa den blinde mannen som hade råkat komma bak vid rumpan och tog tag i svansen. Nej, det är snarare som ett snöre, som ett rep. Jag kanske kan hänga en gardin eller något i det. Nej, sa en annan av männen. Nej, men för han hade gått rakt in i elefantens kropp. Nej, sa han. En elefant, det är som en vägg. Sa den sista mannen. Vi har fel allihop. En elefant, det är som ett spjut som man kan strida med. Han hade kommit fram till betarna. Och jag tänker, ibland är vi som Guds folk. Vi är som de där blinda männen vid elefanten. Vi har fått tag i någonting som är så dyrbart för oss. Det är en uppenbarelse, det är Guds godhet. Och så håller vi fast vid det och vi ropar. Vi behöver ha mera lovsång i den här församlingen. Vi behöver ha mer liturgi i Kristi kropp. Vi behöver ha mindre liturgi och mer karismatik. Och så ropar vi och så ropar vi. För vi har fått tag på någonting som är dyrbart och som är Guds rike. Men vi har inte förmågan att se helheten. För precis som Krist sa, så är det den helige ande som kan hjälpa oss med förståelsen av våra olikheter, med förståelsen av vad Guds rike är. Det finns en bok som jag Ja, det är en gammal bok. Det är en gula. Richard Forsters Strömmar av levande vatten. 6 andliga traditioner att ösa ur. Och han, Foster, tar på ett sånt underbart sätt fram att den helige ande har under århundradets gång tagit fram olika saker, olika traditioner som Kristi kropp behöver. Och det har skett förr och det sker i nutid. Det har varit kvinnor som har varit med och burit det. Det har varit män som har varit med och burit det. Det har varit i de historiska kyrkorna och det har varit utanför de historiska kyrkorna. Men den helige ande har låtit en fåra utav... Han tar fram de här... Jag ska bara läsa dem så det blir lite ordning på den här... berättelsen om boken. Richard Foster tar fram den kontemplativa vägen, helgelsetraditionen, den karismatiska, den socialt rättvise traditionen, den evangelikala traditionen, den sakramentala traditionen. Och det är ju strömmar som behövs, för vi ser att det har ju Jesus. Han har ju allt det här. Och har Jesus det, så behöver hans kropp på jorden finnas i det här flödet utifrån vad den helige ande betonar och lyfter fram. Gud bygger sin församling och vi måste lita på honom. När jag har tänkt på det här med de heliga samfund, de heligas gemenskap, så har jag också haft bilden av ett blodomlopp. Jag tänker om vi alla tillsammans, de som har levt, de som lever och de som har gått före, om vi alla tillsammans är Kristi kropp, då finns ju någonting, det finns ju saker och ting som håller ihop Kristi kropp i byggnad. Och då tänker jag, det är ju människor. Och den här gemenskapen, det är som blodomloppet. Ditt blodomlopp, det transporterar näring, det transporterar syre. Det tar också bort en del slagg. Blir kroppen angripen och det blir en bakterie, så kommer ju blodet där. Och ger ammunition genom vita blodkroppar och bekämpar infektioner. Jag tänker, är inte den här gemenskapen med varann, där vi strävar efter helighet, är inte det som ett blodomlopp i Kristi kropp? Jag ska bara sammanfatta mina små tankar kring det heliga samfund, det heligas gemenskap, så här. Att jag ser mig själv som en del i den världsvida kyrkan som spänner både över tid och rum. Jag vet att jag finns i en livslång process som leder till mera Jesus likhet. Och det finns mer att ta del och bli lik Herren själv. Och ge ut kärlek och helhet till en värld som faktiskt förväntar sig det av oss. Men jag vet också att jag som individ, jag är inlämnad i ett större kollektiv, i ett vi. Och för mig är ju där jag är inlämnad, det är ju här med er. Men tillsammans med alla de andra heliga så utgör vi Kristi kropp. Och vi får se på andra kyrkor, andra samfund, andra tanketraditioner med generositet och kärlek. Ett sätt att kunna växa i det här med kärlek till andra kristna, det är ju faktiskt att jag vågar börja lyssna. Vad säger man ifrån det där hållet? Du behöver inte läsa författare från ditt favoritförlag, utan pröva. Pröva och läs någon annan. Från någon annan kristen tradition och se vad Gud vill ge dig genom det. Ett sätt att motverka våra hyperjobbiga hjärnor som är så rädda för avvikelse, det är ju att bli känt med varandra. Att kunna finnas i sammanhang där det finns syskon från olika kyrkor, olika tankeströmningar representerat. För då blir det ju inte så mycket avvikelse. Då blir det ju mer att jag kanske inte tänker som du i allt. Men jag ser att du är min broder och min syster. Och till sist så kan vi vara så tacksamma över att vi har den här trosbekännelsen. För jag tänker i alla fall så här. I de sammanhang, i de rum, i de gudstjänster, i de samtal där man har trosbekännelsen som den minsta gemensamma nämnare, då är jag väldigt trygg. och tänker, det här är bröder och systrar. Det här är människor som jag nog ska fira lammets bröllop med. Tacka dig här att det är du som bygger din församling. Det är du som bygger din kyrka, Herre. Och jag är så glad att det inte är vi människor som gör det, för det hade bara blivit för tokigt. Utan det är du, helige Ande. Det är du, Jesus, som sätter standarden. Och det är du, Herre, du som bara låter det få formas efter din vilja. Tackar dig att vi får finnas i en situation där heligheten får bli vår längtan. Där vi får längta efter att bli mer och mer lika dig dag för dag. Tackar dig att vi också får finnas i ett sammanhang där vi tillsammans kan kroka arm med varann och sträva mot helighet tillsammans. Tackar dig för nåden att vi kan få påpeka, hjälpa varann med kärlek och nåd. Så vi kan hjälpa varann att förändras på det sätt som du önskar. För att vi ska bli mer lika dig. För att kyrkan ska bli mer representativ för vem du är och vad du vill ge en söndrad värld. Amen.